One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till podden. För några veckor sedan hade vi vetenskapsjournalisten Amina Mansour som gäst och då lät det så här.
Alltså jag älskar ju Kalanka och prenumererar fortfarande på Kalanka och har gjort det i många år. Jag tog en paus för ett år sedan och saknade det jättemycket. Men jag skulle gärna läsa mer om, lära mig mer om Kalanka och kanske till olika tecknare och hur det liksom har utvecklats.
Ja, och vi är inte de som är de. Här kommer ett avsnitt om den populärkulturella ikonen Kalle Anka. Och så får ni, ja, kanske inte ett scoop direkt, men lite kunskap om Kalles tidiga historia i Sverige som inte varit så allmänt känd tidigare. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Kalle Anka är en tecknad figur som först gjorde entré 1934 i kortfilmen Den kloka hönan. Samma år blev han också en tecknad seriefigur. Tecknare som Al Taliaferro, Carl Barks och Don Rosa har alla format Kalle och hans universum genom åren. Kalle är idag en av de mest kända tecknade figurerna och uppskattas ständigt av nya generationer. Den som ska berätta för oss om Kalle Anka är Stefan Diös. Han är skribent och har sedan 1985 arbetat som översättare av serietidningen Kalle Anka och Company. Han är också en av grundarna till föreningen NAFSK, som är en sammanslutning för ankister, alltså människor som har ett stort intresse för Kalle Anka och hans värld. Varsågoda, allt vill att veta om Kalle Anka med Stefan Diös.
Hej Stefan, välkommen till Allt vill att veta.
Hej och tack och kvack.
Just det, för vi ska prata om Kalle Anka. Hur började ditt intresse för Kalle och Company?
Som för alla andra skulle jag vilja säga, åtminstone i Sverige och Skandinavien, så har ju Kalle varit stor som seriefigur i många generationer. Jag läste den hemma, vi hade en prenumeration när jag var 6-10 år gammal och mina äldre systrar också. Och jag läste den varje vecka om och om igen med stort intresse och lysande ögon fast jag inte förstod allting. Och jag visade sig då vara en sån som fascinerades av språket. Sen jag har fått jobba med det här och bli ankist och prata med andra människor så har jag många som säger jag läste Kalle Anka som liten men det stod ju inga namn i tidningen, det var bara Walt Disney. Men det var en tecknare som var bättre än alla andra och den kände jag alltid igen. Och det säger alla och det är ju Carl Barks naturligtvis som har gått som en röd tråd genom hela Kalle Anka-seriehistorien. Men jag har inte märkt till det. Jag fattar aldrig någonting om teckningarna. Jag fascinerades av språket, ord och vändningar och sånt där. Stod det favorit i repris på en serie, då förstod jag att den var bra. För det stod liksom, det är en favorit. Ah, det är en bra serie, den tycker jag om, tänkte jag.
Just det.
Men de var ju bra också.
Du är tecknarblind, kan man säga.
Mer eller mindre jämfört med många andra i min bransch, kan jag säga.
Ja, du nämnde ordet ankist där, och det kanske vi ska förklara också. Det är en person då som är intresserad av Kalle Ankas universum.
Det räcker. Ja. Att man är intresserad av Kalle Anka så tycker jag man får kalla sig ankist. Alla har ju inte möjlighet att bli professionella ankister som jag anser mig vara. Det är ju en oerhörd ynnest. Man behöver inte heller vara ansluten, fast det finns naturligtvis ett ankistförbund som man kan söka sig till om man är intresserad. Så, men alltså, gillar man Kalanka, jag brukar säga det bor en liten ankist i oss alla. Alla är väl en liten ankist, fast kanske inte bryr oss om det eller vet om det.
Nej, just det. Men det här liksom, har sin början egentligen i en norsk bok från 71.
Eller? Det är helt rätt. Om det var precis 71 vet jag inte, men det spelar ingen roll. Men det var Jon Gisle skrev en bok som på norska fick heta Donaldismen, där han kartlade Kalanka senaste historia så som han kunde, nämligen utifrån alla norska årgångar av Kalanka som han hade läst när han var liten. Då fanns det ingen forskning, alltså han fick ju precis bara nättjämt veta namnet Karl Barks i slutet av det där, eller kanske till nästa upplaga eller någonting sånt där, för att det var ingen som visste någonting om det här. Och det var det som var så roligt. Han gjorde det där, vilket många inte fattade, till exempel vi när vi läste den svenska översättningen. Han gjorde det mest som en parodi på akademisk forskning och hittade på en massa jättelånga latinska termer för olika stilriktningar och den här jätteberömda rostri longitudkvoten som är det som alla citerar när de talar om den här boken. Och det var ju påhittat, och han tyckte att han studerade religionsvetenskap, tror jag, tyckte att universitetsstudierna var lite fjantiga ibland, och så tänkte man, det där kan man applicera på något som jag tycker om, nämligen Kalanka. Men han hade ju väldigt många skarpsynta iakttagelser också.
Ja, men har det fortsatt i den mankismen att man gör det lite med glimten i ögat, precis som han gjorde? Eller?
Jag tycker att man ska göra det. Efterhand som man har lärt sig mer och mer, nu kan vi alla tecknare och vi har jättemycket fakta och årtal och alltihopa, då blir det mer och mer att man forskar om sånt. Man jämför olika tecknarpersoner och manusförfattare istället för att analysera teckningsstilar, som var hans enda metod. Och när vi började, så hade vi läste den här boken, ska jag säga då, i gymnasiet. Jag och ett par kompisar och satte igång det här ankistförbundet och tyckte att det där var vår bibel. Den hade ju kommit i svensk översättning då, 76 i alla fall var det då vi satte igång. Jag tror boken var ny då också, av Göran Ribe. Och vi tyckte att det mesta av det där var ju fullt på allvar, och vi kände igen serierna som det handlade om, för de hade vi läst när vi var små. Men just det att vi började på den tiden när allt inte var känt, tror jag bidrog till framgången. För då kunde vi bibehålla lite av den här studentikosa glädjen och ha den här fjantkunskapen tillsammans med den seriösa vetenskapen. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker på att alla sådana här Kalanka-frågor har två svar. En som man hittar på inom Kalankas universum och en som är hur tecknaren tänkte, till exempel. Också ett paradexempel på 70-talet eller olika tider. Ja, varför är himlen grön ibland? Ja, då beror det på att tecknaren antingen har slarvat eller färgläggaren, eller att de tycker att det ska vara lite skillnad i bakgrunderna. Men, nej, men det beror på att i Ankeborg så är det olika atmosfäriska fenomen. På ett olika vinklar så visar sig att himlen ser ut på ett annat sätt. Så att det finns ju två svar på alla sådana frågor.
Just det. Men ankismen kan väl närmast beskrivas som någon slags forskande fankultur utanför universitetsmiljön?
Det tycker jag.
Men hur ser det ut inom akademin då? Har universitetsforskningen visat något intresse för Kalle och hans värde?
Det händer. Det har kommit ett antal avhandlingar i på olika nivåer, jag ska säga framförallt i Finland. Åtminstone 3-4 stycken har jag sett. Jag vågar inte säga exakt vilka nivåer de har varit på eller om avhandling är det korrekta termen. Men man har alltså gått igenom språket, som är en stor paradgren i den finska Akuanka-tidningen, som är en av de bästa som finns. Det har alltid en mycket skarp redaktion där. Och även andra saker. Ibland har jag blivit tillfrågad. Och det har förekommit akademiska papper om serier och om Kalanka även i Sverige. Men det är inte överallt förekommande.
Nej. När dyker Kalanka eller Donald Fauntleroy Duck
titta
upp
du kan
första gången? Ja, jag har läst på lite.
Ja, man brukar ju alltid för sådana här figurer sätta ett startdatum eller födelsedag. När de har varit med i en tecknad film, vilket var fallet för Kalanka, så brukar man utgå från när den filmen kom. Och det kan vi 1934, så kom denna film ut i USA, The Wise Little Hen. Och den kom väl till Sverige senare samma år, Den kloka hönan, och senare andra upplagor, Den kloka lilla hönan. Det bygger på en gammal saga och så vidare. Men där har vi ju helt nyligen upptäckt någonting som är rätt intressant. Det finns ju ett premiärdatum som man vill säga, ja, då vill vi ha Kalankas födelsedag, då måste vi titta på när den här filmen hade premiär. Och det har ju vi lärt oss, det har ju stått alltid i alla år i 9 juni, och 1934, och den dagen har vi firat Kalankas födelsedag och skickar ut pressmeddelanden, och tidningarna då i alla länder, Kalanka och motsvarigheterna, gör jubileer, och Walt Disney slår på trumman för de har fastställt att det där är Kalankas födelsedag. Men nu helt nyligen när man upptittat den där filmen, naturligtvis, alltså den är ju gjord tidigare, de har hållit på ett antal månader och ritat Kalanka, och i en mening så föddes han ju kanske då, men det kan man ju inte säga något om, utan det är den officiella debuten som man brukar gå på. Och nu har man upptäckt att den här filmen egentligen hade premiär ett par dagar tidigare, och den hade till och med visats ytterligare en gång i maj kanske istället för juni. Och det kan jag säga att ankiströrelsen bävar i sina grundvalar, marken skakar i Ankeborg över detta besked som gör att vi kanske måste omvärdera när Kalankas födelsedag egentligen är. Ja. Och det har vad jag förstår några forskare som har upptäckt helt nyligen.
Ja. Men så, ankvärlden är i chock.
Ja, milt överdrivet. Men alltså, vi har diskuterat det. Borde vi agera för att ändra Kalankas officiella födelsedag? Och så har fått folk att säga för eller emot nu. Så att det, men det är intressant framförallt att det fortfarande efter alla dessa år dyker upp nya, alltså riktiga historiska rön.
Ja, just det.
Och sen får vi ankister skoja om det eller ta det på allvar. Och alla andra naturligtvis bäst vi vill.
Ja. Walt Disney står ju bakom Kalanka och Musse och alla de andra figurerna. Men liksom, vilken var hans roll egentligen i skapandet av de här figurerna?
Walt Disney hade en stor roll när det gällde Musse Pig. Och han hade också en roll när det gällde Kalanka. Och sen hade han en stor roll när det gällde fortsatt utvecklande av filmerna. Tecknade kortfilmer, långfilmer, spelfilmer, så småningom nöjesfält och allting sånt. Men många av oss i Skandinavien tänker främst på serietidningen Kalanka och Company och seriefigurerna när vi tänker om Kalanka, och då ska vi ganska snart glömma Walt Disney. Det beror helt enkelt på om vi vill studera filmhistoria eller seriehistoria. För att när det gäller serier så är det Walt Disney som idag är ett företag som äger figurerna, och de alltså ger licens till olika förlag i olika länder att få lov att göra serier med figurerna. Men med vissa undantag under historiens lopp så sysslar de inte med det själva, utan liksom cashar in sin procent, och naturligtvis i teorin i alla fall, och även i praktiken ofta övervakar så att det blir som de vill.
Mm. Hos oss är ju Kalle störst, men Musse var ju först, och åtminstone ett tag som vann väl så stor i USA. Hur kommer det sig, tror du, att Kalle sen blev nummer ett i Sverige?
Musse Pig var Walt Disneys favorit för att det var den figuren som satte igång hans karriär på allvar. Han hade ju hållit på tidigare med olika tecknade figurer och hade en succé på gång, men så blev han av med rättigheterna och blev mycket besviken för det. Och skapade istället en nästan likadan figur som då var en mus istället för en kanin, har jag för mig. Och sen blev det Mickey Mouse och Musse Pig och hela faderullan, och därför tyckte han att just den här musen skulle vara symbolen för hela all hans verksamhet. De här musörnen finns överallt på Disneyland och sådana där saker. Men när man började göra serier så blev det väl så att Kalanka visade sig vara en mer sammansatt och intressant figur än Musse Pig, som alltid skulle vara rättrådig och glad och lyckas med allting. Kalanka kunde vara lite mer misslyckad, arg, mänsklig, ha alla sidor som vi människor har. Och så kunde det belysas parodiskt i en skrattspegel. Och det blev väldigt framgångsrikt, inte minst tack vare då alla de skickliga människor som gjorde serierna. Då. Carl Barks nämner vi alltid främst, och de som även fanns samtidigt med honom och som byggde vidare. Alltså han satte ju de här figurerna och gjorde dem som människor med väldigt skiftande och känslig personlighet.
Just det, men ska vi nämna, det finns ju några andra, L. Taliaferro, en tidig
tecknare. Ja, det är riktigt.
Som också var liksom, de första åren satte väldigt mycket, vad ska man säga, prägel på.
Ja, han var den första Kalanka-serietecknaren. Han gjorde de här stripparna som finns i dagstidningar och söndagsserier brukar vara lite längre då, halvsida. Och då skulle man göra en version av den här filmen där Kalanka var med första gången. Och då fick han göra den, och sen så tog man över. Man märkte att den här ankan blev populär, och då fick han komma tillbaka och få en egen dagstripp med en stripp om dagen. Som Taliaferro gjorde, eller Tolliver som några säger att det ska uttalas.
Okay.
Gjorde i många år. Så han betydde ju mycket, och Carl Barks byggde ju lite på hans äventyr, eller hans dagstrippar. när det sen skulle ges ut seriemagasin, vilket var en annan sak än de här stripparna i dagstidningarna. Så det har ju växt fram.
Men Karl Barks står bakom mycket av det som vi känner som Kalles universum idag. Många av bifigurerna också, eller hur?
Absolut. Vi pratar om Kalle Anka, vi tänker på Fabio Joachim, Björnligan, Magica the Hex, eller Magica, vilket man vill säga. Oppfinnar-Jocke och så vidare. Alla de här stora, Alexander Lukas med sina tydliga personligheter som alla känner igen. Säger du, han är en riktig Alexander Lukas. Det där är en Oppfinnar-Jocke. Alla vet vad det handlar om. Därför att det är en sån stabil del av vårt kulturella arv. Och jag tror att alla de jag nämnde och många andra också har skapats av Karl Barks. Till början som bifigurer som man behövde för att ytterligare sätta Kalle Ankas misslyckanden då i vissa fall. Mm. I relief så behövde han någon som var riktigt rik och hunsade honom och någon som var riktigt tursam. Mm. Och kunde konkurrera i hans kärleksaffärer och så vidare. Så att det,
men Kajsa kommer tidigare, va?
Kajsa har kommit tidigare. Hon har också funnits i filmer. Och där diskuterar man också. Det är kul, frankisterna, att slå sina huvuden mot varann. Vilket som är hennes exakta debut, för att vara en film, om det var 37. Alltså nu, alla årtal nu tar jag ur huvudet så att det kanske blir lite fel. Där det dyker upp en figur som kanske liknar Kajsa Anka. Ha, ska det anses som hennes debut, eller ska det anses då när hon kom 3 år senare och dessutom kom i de här dagstripparna? Så det kan man bråka om.
Ja, de där ankorna ser lite likadana ut, så det kan ju vara en annan kvinnlig,
absolut,
anka.
Och så har de ett litet annat namn, och så tycker man att ja, men det där var ju en inspiration till de senare. Och så
där. Det, annat hårband och andra mamelucker.
Ungefär.
Men nu, namnet då. Du har ju varit inne på Akko Anka, du har varit inne på Donald Duck, oversatt i Norge, Anders i Danmark. Men varför Kalle Anka? Finns det något svar på det?
Exakta svar finns det ju inte, men vi ankister har ju teorier för allt, mer eller mindre seriösa. Det är det vi tycker är roligt. Men jag vill säga lite grann också att den här idén med allitterationer ligger naturligtvis mycket i, men den är inte alenarådande som många kanske tänker sig. Jag har ju inte någon exakt statistik, men om man tittar på hur Kalle Ankas namn översätts i olika länder, så är det väl 2 huvudfåror, kan man säga. Och den ena är att man behåller Donald Duck. Mm. Som du nämnde, Norge, Tyskland, Nederländerna och flera andra länder också. Och den andra, som jag tror kanske är ännu vanligare, det är att man behåller Donald men översätter Anka till sitt eget språk. Mm. Och det har ju Pato Donald framförallt i hela den spansktalande världen och många andra länder, Polen. Vad kan det vara, Tjeckien, Slovakien, Indonesien och så vidare. Så det är möjligt att det är det allra vanligaste. Och då blir det ofta inga alliterationer, därför att Donald, namnet för Anka, inte råkar börja på det. Sen finns det ett par då, i Skandinavien framförallt, där man gör tvärtom. Man tar namnet för Anka och byter ut förnamnet istället för att behålla Donald och sätta Anka efteråt. Och det har man då gjort i Danmark och Finland, som är tydliga exempel. Island, Andres Önd, det är lite roligt. Men egentligen inte så många andra länder. Men hur man än ser på det, så står Sverige ut. För vi har en helt annan lösning gentemot alla de här. Och det är lite lustigt. Och det är alltid många som gör sig lustiga. Och det är faktiskt en av de vanligaste frågorna som vi får. Hur kommer det sig och varifrån kommer det där namnet? Och jag vet inte om någon har lyckats fastslå exakt när det dök upp första gången. Och vi kan ju inte säga i så fall eller vem som hittat på det. Och framförallt inte vad som rördes i den personens huvud. Vi kan säga när vi går tillbaka till runt 34 och när han började komma även till Sverige, att en del olika namn förekom innan Kalle Anka satte sig. För att det var ju många olika tidningar och förlag som gav ut olika böcker och som skrev om det där. Och då har vi samlat på oss en del lustiga exempel. Han heter Anka Petus. Han heter Tusse. Jag tittade lite häromdagen nu faktiskt, för att jag var lite förberedd på den här frågan, för den är så vanlig. Och lyckades faktiskt hitta ett ställe som jag inte hade sett förut, där han verkligen heter Anders Anka. Tidigt 1935 alltså. I Svenska Dagbladet en berättelse på någon barnsida just om handlingen i den här filmen. För det var det enda som fanns då, innan de började göra fler filmer och serieäventyr med honom. Så att, vad sa vi, juni 34 kom filmen i USA. Jag tror att i december 34 kom den till Sverige. Och så då bara någon månad efteråt så skulle någon tidning skriva om det. Och ja, men då Donald Duck, det kan väl bli Anders Anka. förmodligen på samma sätt som de tänkte i Danmark så småningom då med Anders Ander. Jag vet inte hur gammalt det namnet är där. Sen så tror jag att just senare då, 1935, namnet Kalanka dök upp för vad man tror är första gången i någon annan veckotidning som gav ut de här serierna. Och av alla de här olika namnen, Onkel Magnus hade vi också. Det var ett av de första vi jankister hittade och fick lära oss. Då bestämde vi, ja men okej, om man heter Magnus på ett ställe, då bestämde vi att Kalanka heter egentligen Karl Magnus Anka. Och det var bara ett av de här alternativa namnen som vi då hade råkat hitta.
Så Karl Magnus Anka, det är ett jankist på hit?
Ja, det stämmer. Det har vi fastslagit nu. Ja. Och när jag fick börja skriva texter, alltså översätta serier också, det skulle behövas vid något tillfälle något fullständigt namn. Då skrev jag det, för jag tänkte, det kan vi försvara. Vi jankister bestämmer det där, tänkte jag. Och i och med att jag då fick jobba och skriva serietexter så var det ju lite grann så också.
Ibland måste man bara ta ett beslut.
Eller hur?
Kalle kommer som serietidning i Sverige 1948. Och det där första numret då, i gott skick, det är värt en del pengar, eller hur?
Det kan det vara. Nu är det ju väldigt ovanligt att man ser det i gott skick. Mm. Men visst, alltså, det finns en liten begränsad marknad med exemplar som främst då har tagits hem av redaktörer som har lagt undan dem i en hylla och aldrig öppnat dem, men de bara tagit hem dem för att de har jobbat med dem. Och sitter man då en massa år senare och så har de aldrig öppnat, så då kommer ju de här pengastarka samlarna och bjuder högt på det där.
Finns det ett utländskt intresse även för då svenska tidningar?
Inte mycket.
Nej, utan det är svenska samlare.
Och där kan jag nämna vad som dök upp för nu tidigare i år som var extra intressant för mig. Jag har ju tidigare då varit lite skeptisk till att det blir så mycket rubriker om de här stora summorna. Varje gång det kommer en sån här reaktion så ska tidningarna skriva, åh, en gång kostar den 60 euro, nu är det miljoners miljarder gånger mera. Och då tror folk att gamla Kalanka-tidningar är värda jättemycket när det bara gäller några få exemplar av ett enda nummer. Och då är risken att folk tror att tidningar från 60-talet till exempel, ja men den är ju ganska gammal, den borde ju ha värd någonting liksom. Och så kanske marknaden blir helt förskjuten. Men i alla fall, det är mitt problem. Jag har inget emot att de som vill samla på det där gör det, så länge inte resten av marknaden för oss vanliga läsare blir förstörd. Men Kalankas första översättare, Axel Norbeck, hade fått med sig exemplar hem från de första årgångarna som han översatte då. Och de hade han låtit binda in i stiliga band och satt i sin bokhylla och inte öppnat särskilt ofta. Och de gick sen i arv till hans dotter som dog för något år sedan, och då hamnade de här ut på auktion. Och de gav väldigt höga summor, förmodligen på grund av sin proveniens, att det här är Axel Norbecks egna exemplar. För inbundna årgångar, har jag förstått av riktiga samlare, brukar inte vara värda så mycket pengar. Men i det här fallet blev det jättestora summor. Det var flera stycken lotter som jag undrar om det inte gick över en miljon tillsammans. Det var allt möjligt som har såldes där. Och det roligaste med det, som gör att jag tycker att det är kul att prata om de här höga summorna för en gångs skull, det var att allting gick till välgörenhet.
Fin historia. Ja. Ska vi prata lite om Kalle som person då? Eller som Anka? De flesta känner ju honom som argsint och en liten smula misslyckad. Men vad kan man mer säga om honom, hans karaktär?
Den beskrivningen kommer väl mycket också från de tidiga filmerna. Där det var väldigt lätt att visa honom på det viset. Och man fick, till skillnad från Musse Pigg som man nämnde, göra en argsint figur. Och man hade framförallt den här röstmannen Clarence Nash som bidrog mycket till själva figuren Kalankas tillkomst och succé.
Visst var det så att Disney själv gjorde Mickey Mouse, va?
Ja, det stämmer.
Tills han rökte sönder rösten?
Det vågar jag inte säga, men det stämmer att han gjorde den i början. Men då hade de en man som var fenomenal på här med olika julläten, och då säger anekdoten att den röst som sen blev Kalanka i själva verket föreställde ett får. Han skulle läsa upp Mary had a little lamb, och så skulle lammet bräka, och så tyckte Walt Disney att det där lät som en anka, och den där då tar vi in den i filmen som vi ska göra med en anka nu. Jag vet inte exakt hur mycket det stämmer heller, men det finns andra anekdoter som stämmer sämre, det kan jag säga. Och då kunde han göra det där argsinta ljudet, och så kunde de teckna en arg anka, och det blev en stor succé, så att det bidrog ju. Men återigen, när Kalanka hamnade i serietidningarna så fick han en betydligt mer sammansatt personlighet. Och det är klart att det gör serier där han är arg, och många serier där han är misslyckad. Visst är det så, därför att det är en bra berättarpremiss. Du har en figur som ska misslyckas och man ska kunna identifiera sig med den. Men det är viktigt att han lyckas ibland. Och det tycker jag idag är Kalankas starka sida. Och det är att han inte är en uttalad hjälte. Jag tycker inte ens man kan säga att han är en antihjälte. Han är inte alltid en skurk, även om han ibland gör dumma saker i serierna. Om det då är väl gjort så ska han bestraffas för det i slutet. Men när du börjar läsa en serie med Musse Pigg som jagar Svarte Petter, så vet du att han tar fast honom i slutet. Du vet att Stora Stugge Weinert är inte upp grisarna, därför att det finns en sån tydlig modell med hjältar och skurkar som måste funka i det här berättandet.
Och är det som gör Kalle så spännande?
Ja, också? Därför att när du läser en serie med Kalle Anka så vet du inte i början om han lyckas eller inte. Det beror på hur han beter sig. Om han är duktig så är det större chans att han lyckas. Men det finns ju serier där han är duktig men har otur. Och misslyckas i alla fall. Och då skär det lite grann i hjärtat på mig. Så det finns ju berömda Karl Bark-serier där jag tycker, åh vad orättvist att det gick så dåligt för Kalle Anka när han kämpar så duktigt. Men sen så finns det då andra där han belönas i slutet. Och jag tycker det är viktigt med den där variationen. För att vad Kalle Anka ska vara är en bild av oss själva. Med våra styrkor, med våra svagheter, med våra framgångar, med våra misslyckanden. Och så ska det berättas på ett komiskt sätt och kunna ställa sig lite parodi, och så skrattar vi. Och så kanske vi inte förstår från ett antal år senare att vi skrattar åt oss själva. Och vi lär oss någonting. Alltså han blir svartsjuk och drabbas av de här grönögda demonerna. Och jaha, tänker man då när man är 7 år. Men när man är 27 år så kommer man ihåg det där.
Just det.
Och tänker på det på ett annat sätt liksom.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kalles universum kan ju sägas utgå från Ankeborg, staden Ankeborg, Duckburg på engelska, eller amerikanska engelska, Joakim von Ankas pengavalv, liksom trona där som en slags landmärke där uppe. Delstaten heter Kallesota,
ja,
som
är
påhittad.
Ja.
Men det som är fascinerande med Kalles universum är att det finns påhittade saker, men sen finns det också riktiga länder och städer och sådär. Hur hänger allt det här ihop egentligen?
Det tycker jag också är en av styrkorna, att det ska vara en blandning mellan fantasi och verklighet. Och det där har gått i lite olika vågor med tid. Under en period kanske 70-80-talet, när jag började i mitten på 80-talet, så hade de en princip att vi ska inte använda riktiga länder, namn på länder, utan vi ska ha fantasinamn istället. Så att även om de då gör en tydlig serie där Kalle Anka åker till ett visst land, så ändrar man det. Och det var så också enligt legenden, vilket jag tror stämmer i det här fallet, det så berömda ordet långt bort i stan kom till. Det har använts som alla möjliga olika länder många gånger då när Karl Barks har skrivit specifikt att de åker till Sydamerika. Det där får bli långt bort i stan. De kan ha djungel och en annan gång så är det öken i långt bort i stan därför att då har originalet varit ett annat. Mm. Sen har det blivit ett skämt i sig själv. Långt bort i stan är ett fantastiskt roligt påhitt. Men jag kommer ihåg att jag gillar inte riktigt det där. Om de var i ett riktigt land och författaren hade ansträngt sig för att beskriva det så tyckte jag att de skulle få vara där. För att då är det ju lärorikt också. Mm. Samtidigt är det viktigt att det är skämt namn ibland.
Ankapulco.
Ankapulco är roligt och för att ta ett annat exempel från samma land, nämligen Mexiko, så minns jag att jag läste en serie som visade sig vara Karl Barks när jag var då 7-8 år där de åker till halvön Yucatan och letar efter skatter. Haha, vilket jätteroligt namn, det finns ju inte på riktigt, tänker man då. För man vet att långt bort i stan finns inte och Ankapulco kanske inte fanns på den tiden, men i alla fall. Och sen märker man då några år senare att det där fanns, va? Det där jag läste med Kalanka, var det där namnet på riktigt? Och då får du den där, då får du också lite ståpäls. Mm. Därför att du får den här balansen, är det på riktigt eller är det påhitt? Och sen så, jag tyckte att man gick för långt vid de tillfällen som man hade skämtnamn alltid. Men man kan också gå för långt genom att vara för noga med att fästa, att bara använda ram på riktiga historiska figurer. Det kan bli lärorikt, men man får inte tappa bort fantasin. Det måste vara en balans däremellan.
Ja, just det.
Så det tycker jag är viktigt. Mm.
Men du har arbetat som översättare av Kalle sedan 80-talet. Kan du berätta någonting mer om hur det går till att skapa den här speciella Kalle-känslan i språket?
För mig har det ju kommit automatiskt eftersom jag läste det och sög i mig så mycket av det språket som barn. Och jag minns att mina vänner började skratta och sa, 1985-86, det var då som Kalle Anka började prata som Stefan Diös. Och det beror på att det är ett språk som jag har i mig och som jag har fått mycket från P.A. Westrin som var översättaren tillsammans med sin hustru på den tiden jag växte upp. Sen så gäller det naturligtvis att utveckla det, men jag är en nostalgisk bakåtsträvande typ så att jag försöker utveckla det långsamt. För jag tänker att man ska inte haka på för mycket modeuttryck som man inte vet överlever 5 år senare. För att jag vill att en tidning ska kunna läsas igen. Och man ska ha glädje av den igen många år senare. Och är man då för hastig med att ta på sig modeuttryck så kanske inte det funkar. Men samtidigt så är det kul för unga läsare att läsa om saker som de känner igen. Så där är åter en balans. Balansen mellan nostalgi och mellan tradition och utveckling. Mm. Och det kan man se på olika sätt. Och jag vet med mig att jag kanske är lite för traditionell ibland. Jag försöker skärpa mig, men jag vet inte. Språket i Kalle Anka har egentligen alltid varit lite gammalmodigt. Redan på 40-50-talet så tycker vi det är gammalmodigt. Men det var gammalmodigt redan då för att Axel Norbeck som skrev, han var ju nära pensionsåldern. Han var väl 57 eller någonting när han började göra Kalle Anka. Och han kunde inga slanguttryck för barn. Men däremot var han expert på vad han ansåg var god barnlitteratur. Och därför han fick jobbet. Och då fick de beröm av akademiska tidskrifter som annars skällde på serier på den tiden. Att serieskräpet är inte bra för barn. Men Kalle Anka brukade ofta komma undan, inte minst på grund av språket då.
Ja. Och det är en fana du försöker hålla.
Ja, jag tycker högt. Det. Jag tycker det. Jag tycker att det är viktigt med ett traditionellt språk minst lika mycket som ett modernt. Och försöker hålla någon slags balans som är vettig. Och jag förstår att det finns många som tycker att språket i Kalle Anka är för ålderdomligt ibland, för svårt. Men jag tycker också att det ska inte vara för simpelt. Man ska kunna lära sig någonting av det. Mm. När jag läste Kalle Anka så snappade jag upp många ord som jag inte begrep, men som jag sen fick in i språket och begrep så småningom. Så länge det inte blir för besvärligt så att det stör läsandet, och jag kan ha varit skyldig till det också, jag ska inte påstå något annat, så tycker jag att det är viktigt att man försöker hålla lite liv i även lite äldre ord och uttryck. Och det finns många roliga talesätt till exempel som faller i glömska om man inte stoppar in dem här och där. Ja. Man hittar på nya talesätt ibland.
Men skulle du säga att Kalle Anka tidning har påverkat svenska språket?
Det är klart att jag skulle vilja säga det, men jag är inte säker på att jag kan säga det med heder i behåll. Men visst har vi bidragit. Jag nämnde långt bort i stan, och det klassiska exemplet som är rent svenskt är ju läskeblask.
Och det är ett Kalle Anka-ord?
Det är ett Kalle Anka-ord helt och hållet. Och det har P.A. Westrin och eller hans hustru Maj-Britt skapat i början på 60-talet. De har berättat om hur det gick till, och det var också en parallell till det här långt bort i stan. Då var det att Kalle Anka drack champagne eller vin, i muserande vin som bubblade i någon serie från Italien där det ansågs vara fullt naturligt att göra det, och då var det antingen uttalat eller också så tyckte översättaren att det där kan vi inte ha i Ankeborg. Och så det kan vara italienskebrask istället. Och det har de berättat många gånger. Och sen så har det då återkommit som en dryck, en läskedryck och sånt. Sen är det naturligtvis ingen som har hittat exakt det där exemplet. Så att det kan ju vara lite si och så med det. Men vi vet att det finns exempel på läskebrask som ett varumärke från 1963. Så någonstans där så dök det upp. Och sen användes det om och om igen. Och det har ju spritt sig i svenska språket. Varje gång man googlar läskeblask får man upp fler träffar än förra gången man googlade, och bara ett fåtal av dem handlar om Ankeborg. Så det är ett ord som man tycker skulle kunna ta sig in i akademins ordlista. Jag tror att i Danmarks motsvarighet långt bort i stan, de anser att det är deras översättare Sonja Rindom som har hittat på långt bort i stan och att Sverige har snott av dem. Och i Sverige så tycker Westerin att de har hittat på det, men det har ingen betydelse. Det funkar lika bra. Men jag undrar om inte i Danmark långt bort i stan har kommit in i vissa officiella ordlistor. Men jag ska inte säga det i detalj heller, jag är inte riktigt säker.
Nej, det är spännande. Apropå så här språkdräkt och sådär, vilken tid ska man placera in Kalanka? Alltså är det... För om man tittar på hans bil, jag vet inte om han har den här gamla röda den är ju någonstans 30-40-tals konstruktion.
Ja, ankisterna har skrivit långa artiklar om vilket märke och vilken årsmodell och vilken modell det är. Och i Norge så har de försökt bygga en likadan som de kan köra omkring med och fått registrerad och allting som ska se ut på det viset. Det kan jag inte redogöra för utan till, men det går att slå upp alla motortekniska teorier.
Men när man ska passera idag i Skandinavien till exempel, hur tänker man kring liksom vilken tid det är?
Det varierar. Vi har ju en annan stor man som vi ska nämna. Vi har nämnt Karl Barks, så vi måste också nämna Don Rosa, som har fått ett väldigt stort genomslag under 90- och 0-talet. Har väl aktiv under drygt 20 år eller någonting, och hans serie ges ut om och om igen. Och han är ju en hyperankistnörd i grunden och extremt noga med detaljerna. Uppvuxen på Karl Barks och vill att allt ska vara exakt som Barks. Han tycker att allt han hittar på liksom inspireras han och bygger vidare på Karl Barks. Och i hans värld så utspelar sig alla serier 1951 eller där omkring, därför att det var då Karl Barks gjorde sina bästa serier. Han försöker utforma kläderdräkter på bifigurer och bilar i bakgrunden och tekniska landvinningar efter hur det var då. Han skulle aldrig göra en serie där Kalanka har en dator eller en mobilpadda eller någonting sånt där. Men samtidigt så gjordes ju de serierna med televisionen och sånt. När televisionen kom så fick Kalanka television. Så många andra placerar ju figurerna i en modernare miljö där de googlar och söker på internet och plockar upp moderna trender.
Alltså gröngörlingsboken blir en gröngörlings-iPhone istället.
Ja, den finns ju fortfarande kvar eftersom den är en sån ikonisk tradition. Men det är någonting som jag har funderat över. Gröngörlingsboken tyckte vi var fantastiskt när man var 8 år. Det var ju otroligt spännande. En bok där allting står, man bara slår upp och bläddrar, så får man alla främmande språk översatt och fullständigt all information om hur man får en krokodil och släppa taget om en farbror och så vidare. Och idag har alla en gröngörlingsbok i bakfickan. Det är bara att knacka in internet så kommer allting fram. Och det är lite fascinerande. Åkes uppfinningar som var helt fantastiska. Många av dem är helt otroliga. Så många av dem kanske finns. Så det blir lite svårare att få det att bli så fantastiskt som det en gång var. Men då kan man gå vidare och hitta andra idéer istället som verkar fascinerande för läsarna. Ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. Det är ju hundratals personer som tecknar och skriver och alla gör det på sitt sätt. Och figurerna ska ha en sån styrka att man kan placera dem i vilken miljö som helst.
Men apropå korsen universum sådär, så Musses universum är inte riktigt exakt samma som Kalles, eller hur?
Nej, det har man skilt på av olika skäl. För det mesta så är Musse Piggs värld inte densamma som Kalanka. Musse Pigg jobbar med kommissarie Karlsson och jagar Svarte Petter och Spökplumpen. Kalanka jobbar med Farbror Joakim och Björnligan och så vidare. Och det fanns under en tid någon slags edikt om att de där inte ska blandas, därför att man skulle marknadsföra varumärken och figurer på olika sätt och så. Och till och med i flera länder så anses Musse Pigg bo i en annan stad. Och det förklarades att om han inte träffades så läser du en serietidning från Italien eller till och med tror jag numera i USA, så har de bestämt att det är en stad som heter något annat. Den heter Topolinia efter Topolino, eller den heter Mauston istället för Duckburg då. Men i andra länder så har vi då till exempel som i Sverige principen att vi kallar det Frankeborg överallt. Och så att de inte träffas för att de bor i olika kvarter eller någonting sånt där. Mm. Men sen vid vissa speciella tillfällen så har man fått lov att göra speciella äventyr där Musse Pigg och Kalanka samverkar igen som de gjorde i början.
Just det.
Så det förekommer. Mm. Men det där är också lite intressant just hur man i olika länder har olika traditioner och ser på släktskap och sånt där.
Men det är intressant just att Kalle liksom som en hela Kalle franchise som är en sån otroligt amerikansk grej från början, att det har spritt sig. Det, liksom, det finns starka baser i Danmark, Skandinavien, Italien och Brasilien. Hur gick den här utvecklingen till egentligen när det spreds?
Ja, det har att göra med serietidningarnas frammarsch och hur serietidningar distribuerades i olika länder kanske. Av någon anledning så blev det stort just i Skandinavien. Vi brukar säga att de nordiska länderna är de där Kalanka-serierna är mest populära. Åker du till andra länder och pratar med allmänheten i USA om Alexander Lucas, så vet de inte vem du är, även om du lyckas säga det på engelska. Mm. Kanske. Det finns inte samma del av kulturen som hos oss då, men Nordeuropa, Tyskland, Nederländerna, Italien stort. Både Italien och Nederländerna har producerat egna serier i många, många, många år. Men till exempel i England inte lika stort och Spanien ganska. Det är lite olika. Det är svårt att analysera särskilt kortfattat hur det har gått till.
Men jag tycker den italienska kulturen är fascinerande. För där, när man läste Kalanka Pocket som liten så kom de ofta från Italien.
Det är helt
och
rätt.
Där har du då den här lite mera, som jag upplevde, den mystiska tonen. Mm. Stålkalle är också ett italienskt påfund.
Pocketerna hade ju den fördelen att man kunde ge ut väldigt långa äventyr. Och då går det att skapa äventyr på ett mer intrikat och tilltrasslat sätt. Och ofta kan man se, om man är lite insatt på stilen, att det där är nog en italiensk tecknare, fast jag vet inte vad han heter, därför att just pocketstilen då, som ofta var italienare, inte alltid under alla år naturligtvis, men i stort sett. Och de hade sin egen lilla värld där de införde egna figurer och egna traditioner. De hittade på en bror till farbror Joakim som ingen har talat om, som aldrig har läst pocketar till exempel. Vad ska vi göra med honom när han dyker upp nu? Liksom? Och Svarte Petter har en sambo, eventuellt fru och sådana saker. Och det är helt normalt för de som läser den traditionen. Och jag får lite bekymmer ibland när det dyker upp någon av de figurerna i Kalanka som jag jobbar med. För jag är inte så superinsatt i pocketarna. Men så jag får ibland fråga de som har översatt dem där. Vad ska den här figuren heta? Eller leta på databaser. Vi har ju mycket nu på internet där man kan söka på olika namn och index och sånt där. Och få fram vad olika figurer har hetat och var de har funnits. Så det är intressant. Det är lite olika.
Mm. Har du några stjärnor idag bland liksom författare och tecknare som du skulle vilja lyfta fram?
Ja, det tycker jag. Efter Carl Brock så sa han, nu är det slut. Det kan aldrig komma någon sån där. Sen kom Don Rosa och sen så när han fick sluta så säger folk, nu är det slut. Och det är klart att det inte är. Men man får ju se det på lite olika sätt. Jag tycker att vi ända sedan 90-talet har fått en stor kader av duktiga både författare och tecknare. Och en förklaring till det tror jag är att då är har de blivit fullvuxna och professionella som läste Kalanka som unga. Kanske på 60-talet eller 50-talet. Och blivit egna tecknare och blivit författare. Och de kan det här inifrån för att de har vuxit upp som Kalanka-läsare och ankister istället för att ha fått vara skickliga skribenter, men har fått lära sig i vuxen ålder att Kalanka och farbror Joakim ska bete sig så och så. Och vi har också väldigt många skickliga tecknare. En favorit som håller på mycket länge och tror fortfarande aktiv fast han är gammal, Marco Rota, en italienare. Och sen har vi en mycket skicklig som heter Ferioli, en tecknare. Och en som heter Carlos Mota som är fantastisk. Att vi har väldigt, väldigt, väldigt många. Och även skickliga författare från många olika länder. Vi har flera duktiga författare i Norden. Norrmän, finländare, danskar inte minst och även några svenskar.
Mm. Men du, om man skulle briljera på middagen med Kalle-kunskap eller ankism, har du någon ovanlig fakta att bjuda på?
Ta någonting som vi har nämnt om de här gamla namnen till exempel. Ja. Jo, nu minns jag. Du frågade just varför heter den Kalanka och så började vi prata om en massa saker. Och jag sa att ankister har teorier för allt. Och då är det en hjälte i våra led som har suttit och funderat och sökt och analyserat. Och han har lanserat en teori som säger att Kalle Anka-namnet måste ha inspirerats av en maträtt som var vanlig i början på 1900-talet, nämligen Kall Anka. Då kan du söka gamla tidningsarkiv, vilket man har möjlighet ibland, på dagstidningarna från 1900-talets början. Så skriver du in Kall Anka så får du upp sida efter sida med restaurangmenyer som bjuder på det där. Och det hittade han, eventuellt om misstag för att han skrev fel när han skulle säga, jag vet inte.
Men så det som vi tycker är liksom en lam översättning kanske i själva verket är ett blixtrande skämt.
Ja, det är en teori i alla fall, att det där är inspirerat av den här maträtten som alla kanske kände till på 30-talet.
Jag älskar den här teorin.
Ja, och jag tänker inte säga att det är så, men jag tänker nämna det som ett exempel för att visa hur vi ankister funderar, letar efter samband, hittar någonting som ibland är bara tramsigt, ibland kan ligga något i det. Och han fortsatte då med den här forskningen och fann att efter att Kalle Anka blev populär och namnet slog igenom så upphörde den här mängden av restaurangmenyer med Kall Anka. För att det kanske inte var lika attraktivt längre. För folk kommer att tänka på Kall Anka, det där kan vi ju inte äta. Och det kan ligga något i det. Jag kan inte säga att det är bättre eller sämre än något annat. Men vi kan konstatera att det svenska namnet Kall Anka står ut bland namn i världen. Men kanske inte av det skäl som vi tror att det ska vara litteration överallt. Ja. För så är det inte.
Men nu har jag i alla fall någonting att skriva i pressmeddelandet för det här avsnittet. Alltså, möjligtvis breaking news kring Kalle Anka.
Den här teorin är ju gammal.
Eller
gammal, det beror på hur man ser det. Men den kanske inte är så vida spridd utanför ankisternas led.
Jag förstår. Om du skulle sätta ihop en topp tre-lista över de bästa äventyren eller dina favoritäventyr, har du några sådana här riktiga klassiker?
Ja, jag är ju en vän av Karl Barks. Om jag ska nämna de bästa äventyren så blir det bara Karl Barks. Några av hans äventyr, jag brukar nämna Jul i Pengalösa, men det har jag sagt i så många år så att jag kan säga det igen. Om jag ska säga någonting utan att tänka så länge. Men det finns så många. Karl Barks bästa äventyr är för mig de bästa.
När man hör om ankismen och det här lite så här skämtsamma studentikosa förhållningssättet så tänker man att det här är en ganska grabbig eller killdominerad kultur, är det så?
Ja, det är det säkert. Vi tycker att alla ska kunna läsa Kalle Anka och ankistförbundet NAFSK vänder sig naturligtvis till alla. Men för alla sådana här nördigheter så visar nog traditionen att det är fler män än kvinnor som dras till. Och det ska du inte fråga mig varför, jag tycker det är synd. Men om jag pratar med människor som gillar Kalle Anka så pratar jag med människor som gillar Kalle Anka. Jag tänker inte på vem de är.
Nej.
Och det finns strålande, lysande undantag givetvis. Men sett över hela befolkningen så har jag den erfarenheten även i många andra nördsammanhang där jag har varit aktiv.
Ja. Men Kalle har ju länge marknadsfört som en tidning som passar allt från barn till vuxna egentligen.
Ja, det tycker jag. Om du frågar mig så passar den alla. Och som man kanske också var inne på tidigare, om jag ska skriva en text och så kanske någon säger det där lämpar sig inte för barn. Eller lämpar sig, det där förstår inte barn. Och jag tänker att jag skriver inte för barn. Jag skriver för människor som tycker om Kalle Anka. Jag skriver för mig själv. Jag skriver sådana texter som jag skulle vilja läsa när jag var barn eller när jag var vuxen eller någonting mitt emellan. Sen naturligtvis får man inte överdriva det där heller. Man får försöka hitta någon lämplig nivå. Men ligger man bra som en bra serie gör, både med berättelsen och kanske med språket, så finns det mer grejer som barn kan uppskatta på ett sätt och vuxna kan uppskatta på ett annat sätt. Mm. Det kan finnas dolda referenser. Någon gång händer det att någon journalist snappar upp det där och skriver att men titta, den där boktiteln var ju en parodi på Strindberg. Och sådana grejer tycker jag är roligt att stoppa in i bakgrunden där de inte gör någon skada så att säga.
Verkligen, men det tycker jag är den bästa konsten och kulturen. Ja. När man inte håller på att kompromissa med målgrupper för mycket utan man bara utgår från sig själv.
Ja, på gott och ont och på någon nivå som passar. Och återigen, när jag började så tyckte jag att det där var så roligt att jag överlevde där och kunde stoppa in namn på figurerna fick, bifigurer fick namn efter folk som jag kände, liksom, han kan vara skurk ungefär, och till sist så gick det inte att läsa längre därför att jag hade vridit till det för mycket. Nu måste jag sansa mig, vad håller jag på med egentligen?
Ja, okay.
Så att man får gå igenom en liten utveckling.
Vi börjar gå mot slutet av podden.
Redan?
Ja, faktiskt. Men är det någon, jag fattar att vi skulle kunna prata hur länge som helst, men är det någonting så här helt uppenbart kring Kalle Anka som du tycker att vi inte alls har berört?
Det kommer alltid frågor, hur det funkar det med släktträden, hur funkar det med brorsön, hur funkar det med knattarnas mössor och alla sådana där saker kan man sitta och prata om en lång stund och antingen komma till något svar eller inte.
Men är det så att de har väl oftast en röd, grön, alltså, ja, grön och okay. Blå mössa, men det är så att knattar, fnattar och tjatter, de är identifierbara utifrån sina mössor?
Jag anser inte det. Jag vet att det har förekommit försök, inte minst inom filmerna, att bestämma att den ska ha den färgen på mössan, den ska ha den färgen. I serien har det inte funkat av den anledningen att färgläggningen har inte gjorts samtidigt som manusen. Alltså när jag började på 80-talet och säkert redan tidigare också, då fick jag svartvitt. Och jag hade ingen aning om hur det skulle färgläggas. Så jag kunde skriva knatte för natte eller chatten när jag ville. Mm. Och jag visste att det inte stämde, men jag struntade i det, för det stämde inte på 60-talet när jag växte upp heller. Och ibland tycker någon då som har snöat in lite för mycket, nej men det måste stämma, det ska hänga ihop. Det måste vara så att de ska ha rätt färger.
Kan man se några personlighetsskillnader mellan knattarna egentligen?
I enstaka serier, men inte genomgående. Det har vi kanske försökt också att göra det, men ingenting som funkar. Vad jag gör nu har jag färgerna när jag översätter. Så jag skulle kunna bestämma att det ska vara den och den färgen. Och försöka kolla det och skriva det. Men jag bryr mig inte om det, för jag tycker att det är en grej att det inte ska stämma. Ja. Vi har gjort inom samma verk. Vi gjorde Carl Barks samlade verk. Mm. 30 böcker med 6000 plus sidor. Och då försökte vi att inom den bokserien vara konsekventa med knatte, fnatte och chatte. Och då kom det ett påbud från högre ort inom förlaget att nu är det den och den färgen. Mm. Ja, då höll jag mig till det, och sen så höll jag mig till det inom serietidningen också, men då var det andra redaktörer som jobbade med dem, så då stämde det inte i alla fall. Så att då har jag bestämt för att det där funkar inte, och det får alla fatta.
Mössornas färg är fortfarande ett mysterium,
ja,
helt enkelt.
Ja, och då säger vi enkister, det beror på att de byter mössor med varandra mellan rutorna. Men det är klart att man får försöka, om de skiljer på sig, om en av dem går för att undersöka något annat och de andra två går hem och sover, då får man ju se till att varje gång som den knatten är med så får han ha rätt färg på sig. Det tycker jag man ska försöka hålla.
Ja, det tycker jag vi som läsare också kan kräva.
Ja, det tycker jag faktiskt också.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför dina intresseområden som du skulle vilja veta mer om?
Ja, alltså det är en problematisk fråga så tillvida att mina intresseområden råkar vara det som jag är intresserad av. Så jag skulle kunna föreslå någonting därifrån, men det är ju inte samma sak som någonting som jag är nyfiken på i största allmänhet, och det kan man ju säga skulle kunna vara vad som helst också. Jag är intresserad av språk. Jag har sett att du har haft språkvetare här tidigare och ska kanske ha det igen. Man skulle kunna ta ortnamn är en väldigt intressant sak att utreda. Och även när jag gick här och promenerade i Stockholm på väg hit, gatunamn i Stockholm har ofta en intressant historia och sådana saker. Och något som jag är intresserad av, sällskapsspel skulle man kunna prata mycket om till exempel. Jag gillar allt som har med lek och spel och roligheter att göra.
Men där har du 3 avsnittsförslag.
Ja, vad bra.
Mycket bra. Vi undersöker saken och ser vad som kan komma i framtiden här. Stefan Diös, tack snälla för att du ville vara med i podden.
Tack, och kvack igen.
Kvack. Stefan Diös berättade om den lilla fjäderbeklädda vännen som glatt oss i nästan 100 år. Jag är glad att jag fick höra en för mig helt ny teori om varför han heter Kalle just Sverige. Men vi får leva i fortsatt ovisshet vem som är fnatte. Vill du botanisera Kalle Anka så kommer serietidningen ut en gång i veckan som den har gjort i så många år. Och så finns det ju hur mycket som helst av äldre nummer på serieantikvariaten. Vi som gör Allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.